God förmiddag allihopa. Gott att ni är här. Och jag har ett ord från Herren som är till hopp och tröst, kan man säga, uppmuntran idag. Och det handlar om att få trösta på Gud. Så skulle sätta en rubrik på det jag ska säga, skulle man säga få trösta på Herren och hans ord. Och om man skulle förklara vad förtröstan är, så står det i Bonners ordbok att det är att man litar på och hoppas. Alltså förtrösta är att lita på Gud i det sammanhanget, och att hoppas också. Innan vi vill bara ta en liten bön innan. Tack att du är här, Gud, och det jag ska säga är dina ord, för att öppna våra hjärtan för detta. Och låt det sås i god jord och bära frukt, Herre. Låt alla bli uppmuntrande här idag, Herre. För du ser våra olika situationer vi är i, men kom in i varje situation av alla som är här, och inklusive mig. Och låt detta ord bli till tröst och hjälp, Herre Gud. I Jesu namn. Amen. Och vi ska börja läsa några verser från olika bibelställen, Saltaren. Och vi ska gå till först psalm 62 och vers 9. Psalm 62 och vers 9. Det står det så här: förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Jag läser igen. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Och just att alltid försöka förtrösta på Herren och att utgjuta sitt hjärta. Och man kan i olika situationer slänga upp en snabb bön. Man kanske är på väg till tåget eller någonting. Man kanske inte hinner alltid gå in i bön. Men här står också om att utgjuta våra hjärtan. Så jag tänker att det är viktigt att vi stillar oss och utgjuter vårt hjärta, så att det inte bara blir en tankens bön. Och Gud ser ju vad vi bär i hjärtat. Vi kanske har oro, vi kanske har frågor och annat, men att vi utgjuter vårt hjärta till Gud, tänker jag, väldigt viktigt. Och vi fortsätter till psalm 64 och vers 11. Psalm 64 och vers 11. Det står det så här: den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. Så vi flyr till Gud och vi vänder oss till honom, så att han är alltid vår tillflykt. Och så tänkte jag att vi kan försöka glädja oss i Herren. Gud ger oss glädje, verklig glädje. Och när vi kommer till honom så ger han oss glädje, och vi kan glädjas i honom. Och vi tar en till vers från Saltaren. Psalm 94 också. Psalm 94 och 17-19. Psalm 94 och vers 17-19. Lyssna noggrant. Den är inte jättelätt att förstå första gången man läser den. Om inte Herren var min hjälp skulle min själ snart bo i det tysta. När jag säger min fot vacklar, då är din nåd mitt stöd, Herre. När mitt inre fullt av bekymmer, då gläder dig din tröst min själ. Alltså, våran fot kan vackla, men då är din nåd mitt stöd. Och vårat inre kan vara fullt av bekymmer, men då kommer Gud med tröst. Så det är inte så att Bibeln säger vi har inga bekymmer, va? Men i bekymmerna, när vår fot vacklar, så kan Herren vara där. Vi kan läsa igen: om inte Herren var min hjälp skulle min själ snart bo i det tysta. När jag säger min fot vacklar, Då är din nåd mitt stöd, Herre. När mitt inre är fullt av bekymmer, då gläder din tröst min själ. Så vi kan ha bekymmer och Gud kan trösta. Lösningen på problemen kanske inte alltid kommer med en gång. Men Gud kan trösta i problemen. Och vi kan också överlämna det till honom. Och vi kommer till det senare. Men om man säger så här. Herren själv hjälper. För Gud är en levande Gud. Han hjälper genom sin ande. Och han är vår tillflykt och tröst och hjälp. Och vi får också hjälp genom hans ord och luften. Så delvis har vi Gud själv som hjälper i en speciell situation. Och sen har vi också tröst och hjälp genom hans ord och luften. Och då tänker jag att vi behöver ta vara på och lita på och få trösta på den hjälp vi får. Så att vi tar vara på det han ger oss rent konkret i vår situation. Också ta vara på den tröst och hjälp som finns i Guds ord. Och vi fortsätter med ett par versar till i psalm 95. Psalm 95, vers 69. Psalm 95, vers 6-9. Först är det så här. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för Herren, vår skapare. Alltså låt oss ödmjuka oss inför honom. Böja knä för Herren, vår skapare. För han är vår Gud och vi är folket i hans jord. Han är alltså vår Gud och vi är folket i hans jord. Fåren i hans vård. Han vårdar sig om oss. Och nu kommer det här också. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid Meriba, som på Massas dag i öknen. Där era fäder frestade mig och prövade mig fastän de sett mina gärningar. Så alltså, vi behöver en lyhördhet för hans röst, så vi behöver ta emot och lyssna. Som det stod här, idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Så alltså en lyhördhet för hans röst, ta emot och lyssna. Och då behöver vi lita på och få trösta på det Gud säger. Annars kan vi missa mycket och inte komma in i det Gud vill. Det var nämligen så här, jag ska dra det hela kort. Jag hade ett höstlov i oktober, november någon gång där. Vi var i Norge. Vi var på ett shoppingcenter med familjen. Men det var precis bara en helt ny värld öppnade sig för mig. Jag gick där, jag var inte i bön på knä. Jag bara gick där med familjen. Det var precis som en helt ny värld öppnade sig för mig. Starkare än någonsin. Att det finns så mycket vi har från Gud. Och vi behöver gensvara. Det är som ett bord fullt med dukade rätter. Som Gud har för oss. Och vi behöver bara gensvara och ta emot det. Så delvis har vi Gud som hjälper oss konkret i situationer. Men det finns väldigt mycket vi har som vi behöver gensvara på. Och det kan avgöra, det kan bli en väldigt stor skillnad om vi tar de här lufterna och går på det än om vi inte gör det. Så det handlar alltså inte bara att man går till kyrkan och man är med i olika aktiviteter och så vidare. Det handlar inte bara om det, utan det finns mycket vi kan få. Mycket som vi kan få om vi bara vågar lita på och förtrösta på. Så man kan alltså höra Guds ord och missa det ändå. Eller kan man höra Guds ord och få det konkret till sig så att det gör en skillnad. Men det var när jag gick där att jag, det var bra, jag fick en hel predikan på typ 2 minuter. Jag hade inte alla bibelord, men jag skrev ner dem efteråt. Sen har det levt i mig detta då. Och denna predikan kan jag säga, den är minst lika mycket till mig själv. Den är mycket till mig själv som till alla är här. Så att, ja, det är ju Guds ord det här och inte mina som sagt. Och Guds ord behöver förändra mig med. Men det står också i Hebreerbrevet, fjärde kapitlet, vers 2-3. I Hebreerbrevet, 4:e kapitlet, vers 2-3. I Hebreerbrevet, 4 och 2 till 3 i början där. Och nu pratar alltså Bibeln om judarna som blev utförda ur Egypten. Det är det som hänvisas till, det är de som det predikades för alltså, i Gamla testamentet. Då står det så här: evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem. Men de hade ingen nytta av ordet de hörde, eftersom de inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. Det är vi som tror som går in i vilan. Jag ska ta detta igen, för det jag gör ofta så att jag läser ofta verser mer än en gång, för genom en lyssning så kanske man inte får riktigt greppa det. Läser man en gång till så greppar man det mer. Så jag läser detta en gång till. Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, alltså de israelerna där. Men de hade ingen nytta av ordet de hörde, eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. Det är vi som tror som går in i vilan. Det smälte inte samman i tro, ordet. Så. Och då kan någon tänka så här: om en Guds ord återvänder aldrig fåfängt. Ja, Guds ord verkar, men det kräver också ett gensvar från oss. Det är många som hört Guds ord och som ändå går förlorade. Så, men det måste smälta samman i tro med dem som lyssnar. Så därför även vi kristna då. Det räcker inte att vi hör ordet, utan vi måste smälta samman i tro med oss som lyssnar. Alltså det måste komma in i vårt inre, ordet, för att det ska få verkan och få frukt. Så det räcker inte att vi går och hör en predikan och tycker vad fin predikan. Och sen lever vi på det kanske lite i veckan och sen kommer ner på tvivel och så igen. Utan det måste, ordet måste smälta samman i tro med oss som lyssnar. Så Guds ord återvänder inte alltid fåfängt, nej. Men det måste också påverka oss. Som jag sa innan, det är så många som har hört Guds ord men ändå går förlorade. Många som hör Guds ord men ändå är i misströstan, otro, och man vågar inte ta till sig löftena. Så Guds ord verkar, men det måste också vara ett gensvar från oss då. Att det landar i vårt hjärta så att det får bära frukt. Om ni får den så har ni fått mycket idag. Så vi kan alltså höra Guds ord. Vi kan läsa om löften, ändå missa. Om vi inte tar emot ordet i tro. Om det inte smälter in i oss. Och så. Och det finns alltså många löften i ordet och mycket tröst och hjälp. Och det kommer göra stor skillnad om vi tar emot detta ordet och tror och går på det än om vi inte gör det. Så för oss som är här inne, vi hör mycket Guds ord och det kommer göra en stor skillnad för oss eller de som tar emot det tro och går på det än de som hör ordet på samma möte och inte tar emot det tro och inte går på det. Att man inte tar emot kan vara olika anledningar. Delvis kan det ändå att man sitter och tänker på annat. Eller tycker man kanske inte det är viktigt det som sägs. Eller kanske man tar emot och lyssnar i tro men man vågar inte gå på det. Men Bibeln talar mycket att våga gå i tro också. Och det handlar ofta faktiskt om mod. Och det handlar för mig också. Ibland kanske man faller in i sina vanliga tvivel. Men man vågar inte riktigt gå i tro. Men jag säger till mig själv också, vi måste våga ta det här nästa steget. Ta det här steget och våga gå i tro. Så att Guds luften får en påverkan. Vi fortsätter. Sen har vi hjälparen, den helige ande. Och vi måste också här erkänna vår svaghet. Hade vi varit starka och fullkomliga hade inte vi behövt kanske hjälp från Gud. Så, men vi har en hjälparen, den helige ande, för vi är svaga. Och vi behöver erkänna vår svaghet och ta emot den hjälp vi får. Och inte lösa saker på egen hand. För att till exempel som Abraham gjorde, han tog saken i egna händer. Gud har gett honom en löfte och få en löftesson. Istället väntade han inte, utan tog saken i egen händer, gick inte tjänstekvinnan där. Och så fick en son som sedan, ja, det blir ju välsignelse med detta också. Så. Men Abraham tog saken i egna händer för att man inte orkar vänta. Och då tänker jag, det är viktigt att vi inte tar saken i egna händer, utan vi går på löftena och väntar där det behövs. Och går i tro på det. Och mycket gåvor och hjälp, som sa. Jag liknar vid ett stort dukat bord. En buffé kan det vara. Massa olika rätter. Man kanske tänker, är verkligen detta för mig? Det är för bra för att vara sant. Nej, det kanske inte är för mig. Jag går hem och kokar lite korv och mos istället. Så att vi ska våga tro på det som Gud ger oss. Att det är för oss. Gud vill att vi ska ta emot det. Och det kan också liknas en gran med julklappar. Det var inte julfull så länge sedan. Och det är kanske många fina presenter med fina paketeringar och så. Man kanske tänker, nej, detta kan inte vara för mig. Det måste vara lite finare människor som ska få det här, kan man tänka. Så tar man inte emot dem, så öppnar man inte paketen. Men de här klapparna är för dig. Men du måste ta emot dem också. Och du måste öppna dem. Så att vi kan missa mycket om vi inte tar emot det Gud ger, menar jag. Exempel som en bild med julklappar. Exempel som en bild med ett stort fint dukat bord. Och ska vi se här. Vi kan titta på Ordspråksboken också. Vers 3. Förlåt, Ordspråksboken kapitel 3, vers 5-6. Ordspråksboken 3 och vers 5-6. Det står så här. Hjärtat igen här då. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han jämna dina stigar. Jag läser denna versen en gång till också. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han jämna dina stigar. Och då, som jag sa innan då, det handlar också om att våga förtrösta på Herren och hela vårt hjärta och inte vårt förstånd. Vårt förstånd kan ofta, alltså, i bästa fall samverka med Gud. Så. Alltså, Gud har gett oss ett förstånd som vi kan använda i vardagslivet, i yrkeslivet. Och han kan ge vishet. Men det kan också vara så att förståndet kan bli ett hinder för Guds välsignelser. Så, man kommer in i det logiska tänkandet, så, men Gud kanske har en högre väg än vi kan tänka. Så att vi ska inte förlita oss på vårt förstånd om Gud säger någonting som vi inte förstår. Vi behöver inte förstå allting, men vi ska våga gå när Herren leder oss. Så när förståndet samverkar med Guds vilja och samverkar med vår yrkesskicklighet kanske, då är det mycket bra. Men förståndet kan vara till hinder också för Guds vilja, kom ihåg det. Du behöver inte förstå allting. Gud kan leda dig att du ska besöka en granne utan att du vet varför. Gud kan leda dig att, som Lasse berättade här om söndagen, att leda och åka ner till Skåne för att möta en viss person. De bara gick i tro. De visste inte riktigt hur det skulle sluta. Och var den här personen skulle bo, som var väldigt viktigt att de mötte. De åkte i tro för de upplevde att de skulle göra det. Och då kan man tänka förståndigt, ja, men hur stor chans är det att vi träffar den här personen som behöver hjälp? Den är nästan inget stor alls. Nej, det kan vara egna tankar här. Vi behöver inte gå på det. Det måste vara starkare ledning om Gud ska leda. Så kan man tänka. Då kommer förståndet in och fördärvar Guds plan. Men då vågar de gå i tro fast de inte visste hur det skulle sluta. Så, kontentan. Använd ditt förstånd på ett bra sätt. Och låt ditt förstånd alltid vara underordnat Gud. Tänk inte att du vet bättre än Gud. Du behöver inte alltid veta allting och jag behöver inte veta allting. När Herren leder så ska vi våga gå på det och inte låta vårt förstånd vara till hinder. Alltså, förståndet är bra, men låt inte vara till hinder för vad Gud tänker. För vi förstår inte alltid kanske varför Gud leder oss och gör något speciellt. Så. Det kanske man kan ofta se det efteråt. Gud leder och gör någonting, så kan man se efteråt hur Gud verkade där. Mm. Och vi fortsätter här med att få trösta och lita på Gud då. Och nu kommer vi till Jesaja 41, vers 9. Jesaja 41 och vers 9. Och detta bibelord var faktiskt, jag tror det var förra året, det mest sökta bibelordet på hela nätet. Det var en undersökning. Detta var det man hade sökt efter mest av alla bibelord som ska läsa nu. Jesaja 41. Vers 9-10. Då säger Gud så här: du är min tjänare, dig jag har utvalt. Du är utvald och inte förkastat. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Om vi tittar på det lite närmare så här, kan man titta så här. Först säger då Gud att vi är hans tjänare, han har utvalt oss och inte förkastat. Sen säger Gud så här: var inte rädd. Han stannar inte där. Varför ska vi inte vara rädda? Det är väl lätt att vara rädd. Jo, det svarar Gud här: för jag är med dig. Var inte rädd. Varför? För jag är med dig. Se dig inte ängsligt om. Varför? Det händer så mycket hemskheter. Varför ska vi inte se oss ängsligt om? Det är inte så att bara Gud säger så. Nej, han säger så här: se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Som är mycket större än problemen. Och här förklarar Gud ännu mer varför vi inte behöver se oss ängsligt om, varför vi inte behöver vara rädda. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Så det här bibelstället kan man säga så här: vågar vi gå på detta så kan vi gå ganska tryggt. Vi kan också tänka så här: om det är så mycket oroligheter i världen, jag ser mig ängsligt om. Men jag är din Gud, säger Herren. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Så, och detta är ett exempel på ett bibelord som man kan läsa och applicera så att det ger frukt. Man kan också läsa det, tycka det är bra, men missa det om man inte vågar gå på det. Och jag säger detta till mig själv också, att jag måste ta steget och våga gå på detta, för annars är det faktiskt ingen idé för mig att jag läser det. Om inte jag själv, om inte ordet som vi läste innan smälter samman i tro så att vi går på det. Så detta är en uppmuntran. Ta detta som en uppmuntran, det bibelordet. Och du har förmågan att våga gå och tro på det. Det tror jag. Sen så står det till exempel så här. Inte som exempel, men första Petrusbrev 5:7. Första Petrus 5:7. Vi behöver inte slå upp det. Jag kan bara citera annars. Det står så här: och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Och det får vi göra. Vi får kasta alla våra bekymmer på honom. Och när vi gjort det, så är det som svensk, så kan man lätt plocka upp de igen problemen. Man vill ha kontroll och ha koll på läget. Och man kastar dem på Gud och sen tar man upp problemen igen. Men det ska vi inte göra. Vi ska kasta våra problem på honom. Och inte plocka upp dem igen. För vi ska låta Gud ta hand om problemen. Så det är olika situationer beroende på vad det är. Ibland kan man kasta problem och Gud löser alltihop. Du behöver inte göra någonting. Andra situationer kan vara så här: att Gud kan leda vad jag ska göra eller sända människor i min väg. Jag kastar problemet, Gud tar man allting, det kan bli så. En annan situation kan Gud leda vad jag ska göra och han kan sända människor i min väg. Men då vi kastat har vi överlämnat problemet till honom, och då ska vi få trösta på honom och inte oroa oss mer. Så oavsett om Gud leder mig vad jag ska göra när jag kastat problemet på honom, om han sänder människor i min väg, så kastar jag det på honom och kan få trösta på honom och inte oroa mig mer. Så oron kan jag lämna. Hoppas ni förstår vad jag menar. Ja. Alltså Gud kan ta hand om problemet helt och hållet. Andra situationer kan man kasta på Gud. Han leder mig vad jag ska göra. andra situationer kan man kasta på Gud. Han kan sända människor min väg. Men jag kastar problemet till honom och jag behöver inte oroa mig. Och här handlar också om förtröstan. Vågar vi släppa problemet? Vågar vi lita på att Gud tar hand om det? Här är också då, ska vi få välsignelser? Ska vi inte få dem? Ska vi komma in i det som Gud vill? Eller ska vi inte göra? Och det handlar om vår förtröstan där. Sen så behöver vi inte aldrig vara oroliga. För Jesus har lovat att vara med oss alla dagar. Vi kan läsa Matteus 28, 18-20. Välkända versar, men de passar väldigt bra i det här sammanhanget. Matteus 28, 18-20. Vi tar hela sammanhanget så ser vi på vad Jesus säger innan också. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det. Jesus säger till sina lärjungar här. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp den i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag med er alla dagar till tidens slut. Och delvis har ju Jesus har all makt i himlen och på jorden. Vi behöver inte vara oroliga, han har all makt i himlen och på jorden. Även om vi ser mycket som händer runt omkring oss. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Och vi ska också leva utifrån att det är så. Inte tänka, djävulen är så hemskt, det händer så mycket hela tiden. Har verkligen Gud all makt? Är det verkligen så? Nej, det kan inte vara så när det händer så mycket ont. Jo, men det står så. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Så vi ska leva utifrån att det är så. Och låt inte djävulen lura dig att Jesus är liten och inget förmår. För tänker vi att Jesus är liten och ingenting förmår, då har vi inte så mycket tro. Och då kanske vi inte får se lika mycket vad han annars skulle kunna göra. Har vi vetskapen av att Gud har all makt, så får vi större tro och kan få se mer. Tänker vi att Jesus är liten och inte förmår, då kanske vi lever ut efter det också och inte får se lika mycket. Och det är väldigt tröstande ord här och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag tycker det är bland de bästa verserna i hela Bibeln. Och veta att Herren är med oss alla dagar till tidens slut, oavsett hur vi mår. Oavsett hur det ser ut runt omkring oss, så kan vi alltid veta att han är med oss. Och vi har det jobbigt och vi har det, kan ha glädje. Och livet ser olika ut. Det är ju så. Och är du en jobbig period nu, så är Jesus med dig. Han är med dig varje dag. Hela dagen. Varje minut, varje sekund. Herren är med dig. Och bara det kan vara en stor tröst. Så ta till dig detta. Och se, jag är med dig alla dagar till tidens slut. Ska vi se här. Vi fortsätter lite till. Psalm 37 och 3-4. Psalm 37 och 3-4. Då står det så här. Lita på Herren och gör det goda. Bo i landet och lev i trofasthet. Och ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Och så, alltså när vi litar på Herren, när vi gör det goda, och när vi lever i trofasthet, och när vi har vår glädje i Herren, då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Alltså när vi har hjärtat rätt inställt, då ger oss Gud vad vårt hjärta begär. Det är inte så att man bara kommer till Gud och har helt felaktiga motiv och kanske bär på mycket avundsjuka och bitterhet och det ena med det andra och sen ger Gud vad vårt hjärta begär. Nej, utan det är lite förutsättningar. Lita på Herren och gör det goda. Vi behöver göra det goda. Bo i landet och leva i trofasthet. Och ha din glädje i Herren. Inte massa andra saker som finns i världen. Utan vad så, vi ska ha vår glädje i Herren, då är vårt hjärta rätt inställt, tänker jag. Och när vårt hjärta är rätt inställt så står det så här, då ska han ge dig vårt hjärta begär. Så det finns förutsättningar där, och Gud kan ge dig vårt hjärta begär när det är rätt inställt, tänker jag. För då kommer ditt hjärta vara i samklang med Herrens vilja. Ska vi se, vi fortsätter. Psalm 37 och 5 också tar vi. Det fortsätter där. 37 och 5. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Alltså vi ska överlämna vår väg till honom och lita på honom, för han ska göra det. Och sen går vi till vers 7 i början här också. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Alltså bönesvaren kommer inte alltid direkt, men vi ska vara stilla inför Herren och vänta på honom. Som vi sa innan, inte ta saken i egna händer när det dröjer, som Abraham gjorde. Luftesonen Isak kom, gjorde han. Men vi ska vänta på Herren. Det handlar inte alltid att vi får gjort så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt, som det ofta handlar om i yrkeslivet. Utan handlar hellre att vi gör rätt saker i rätt tid och vi väntar. För i Guds rike tror jag det är bättre att göra en sak som är rätt än att göra fem saker som man bara gör för att få gjort någonting gjort. Så vi ska alltså överlämna vår väg till Herren, vänta på honom. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Och jag vill bara säga det att det här som jag delade av, det är uppmuntrande ord. Och Herren vill att du ska lita på och förtrösta på honom. Han vill detta, att du ska lita på och förtrösta på honom. Det är inte bara ett förslag eller ett erbjudande, utan han vill att du ska våga lita på honom och förtrösta på honom. Och ska vi se här. Och jag tänker så här, vi kan missa mycket som jag sa innan om vi inte gör det. Och få mycket om vi gör det. Vi kan alltså komma in i ett annat liv oavsett om vi litar på Herren och överlämnar vägen till honom, än om vi inte gör det, så kan vi komma in i ett annat liv. Och vi kan börja idag. Om det misslyckats tidigare så kan man börja idag. Detta är dagen som Herren har gjort. Så jag har misslyckats många gånger på det området och inte litat på Herren och missat mycket på grund av att man inte gjort det. Men vi kan börja idag, från och med nu, och våga lita. Då kommer vi in i ett annat liv än vi annat skulle gjort. För det är så synd om man ska gå i kyrkan söndag efter söndag, höra predikningar, läsa Bibeln, höra Guds ord och så vidare, och inte ta del av allting. För då måste orden smälta samman med ett hjärta så att det bär frukt då. Och vi behöver inte förstå allting som vi läste tidigare. Det handlar om att våga släppa taget. Och vi behöver inte ha all kontroll själva. För då kommer vi på en annan nivå om vi istället vågar blicka uppåt. Som det står där i vers 3. För att trösta på Herren av hela ditt hjärta. Och som sagt, vi behöver inte ha all kontroll själva. Och vi kan blicka uppåt. Och vi ska läsa från Jesaja 40 också. Vi har lite kvar, inte så mycket. Hoppas du orkar. Gör du det? Det vill säga till annars. Då får ni bära ner mig. Jesaja 40 och 29-31. Jesaja 40 och 29-31. Och jag tror vi alla kan komma in i detta som vi ska läsa om nu. Han ger en trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Alltså det som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. Jag vet att många kan ha svårt att gå av ålderdom och man kan ha andra svårigheter. Man har svårt att ta sig framåt. Det är inte att man får vingar, fysiska vingar, utan detta är en bild. Är det ju. Och jag tror att vi kan alla komma in i detta, oavsett om man har svårt att gå eller inte. Så jag tror alla kan komma in i detta. För då vi vandrar här på jorden finns det mycket hinder. Det finns mycket man kan snubbla på och fastna på, bildligt talat. Det finns alltså, om man tänker, om man går här på jorden och inte skulle se allting. Då kan man fastna och snubbla på bänkar och man kan fastna i massa konflikter kanske. Och annat trappsteg som kanske är för höga. Men ser man på en örn, flyger över alltihop, bryr sig inte om massa bagateller. Vi människor kan ofta fastna i massa bagateller. Hon sa det, han sa det, de gjorde det och jag är det synd om. Mig är det synd om. Vi kan ofta fastna i massa grejer, men Gud vill lyfta det till en annan nivå. Du kan få vingar som örnar så du flyger över massa du inte behöver hålla på med. Och detta är bildligt talat. Vi lever på jorden och jag vet själv att man kan möta mycket på i arbetet och annat. Mycket svårigheter, men det finns också mycket vi kan flyga över som vi inte behöver bry oss om. Vi behöver inte gräma oss och gå i gå i depression eller annat på grund av att någon har sagt någonting eller gjort någonting. Du kan ibland faktiskt flyga över för att det är så pass nivå, det är sån nivå så du inte behöver bry dig om det. Så vi kan alltså lyfta vingar som örnar och inte fastna i snaror och hinder här på jorden. Om vi hoppas på Herren. Vi får ny kraft och lyft med vingar som örnar. Och vi behöver fästa vår blick på honom och hans luften. Som sagt, nu kanske vissa tänker, ja det är övertro det här. Vi lever ju faktiskt på jorden och vi ser mycket hemskheter. Ja, men det finns någonting i detta. Annars hade det inte stått i Bibeln. Trots skjutningar, trots sprängningar, krig, konflikter, människors hårdhet. Det finns något i detta. Och vi kan ta del av de här vingarna. Och om vi hoppas på Herren så kan vi lyfta över många grejer som vi annars skulle fastna i. Och detta är en uppmuntran. Tänker du så här, ja, men det gäller inte mig. Ja, men då får du inte del av det. Men tänker du så här, ja, vad bra. Herre, ge mig dessa vingar, jag hoppas på dig. Då kommer du kunna lyfta över saker du annat hade fastnat i. Så ta detta rätt. Det är inte övertro, för det står i Bibeln. Det är bara att du har rätt tolkning på det. Applicera det på ett liv. Det kommer hjälpa dig om du tar emot det eller om du inte tar emot det. Det kommer hjälpa dig, jag lovar dig. Om det inte hjälper dig, om du går och tror på det, så säg till mig efteråt. Jag vågar stå för att det är så. Men du måste också våga och tro på det. Inte säga, nej, det är alltid att ta i det här. Men kom ihåg också att det är bildligt. Det är inte fysiska vingar, det är bildligt. Det kristna livet är ett övernaturligt liv och Herren vill att du ska leva det övernaturliga. Hade vi förstått allting? Jag har själv varit på universitetet. Man diskuterade när Jesus gick på vatten. Ja, det kanske är bildligt talat, sa de på universitetet. De studerade religion där. Det är inte så, utan det är en bild Jesus gav. Ja, men det är ju så. Visst, man kan tro att det är bilder allting. Det är ingenting som fungerar i Bibeln om vi ska ha vårt förstånd som ska vara till hinder. Men det är sant. Jesus gick på vattnet. Jesus gjorde mirakler. Det kristna livet är ett övernaturligt liv. Tänk att vi ska förstå allting, då kommer vi missa massor. Men det kristna livet är ett övernaturligt liv. Det finns superpower, det finns alltså övernaturliga krafter som du får ta del av. Så vi måste räkna med detta. Och Jesus vill att du ska leva i det övernaturliga och komma in i det övernaturliga. Däremot inte sagt att alla bönesvar sker med en gång. Det är inte sagt att allt blir som du har tänkt att det ska bli. Men jag lovar dig, om du överlämnar situationen åt Herren så kommer han hjälpa dig i din situation. Så jag lovar inte guld och gröna skogar. Men överlämnar vi åt honom så kommer vi få mycket hjälp. Och han kommer ha omsorg om oss. Och hjälpa dig på olika sätt. Kanske inte som du har tänkt, kanske inte med en gång. Men han kommer hjälpa dig. Och med tanke på allt som händer, som jag sagt. Sprängningar, skjutningar, krig i världen. Som sagt, inte minst skolskjutningen tisdags som var fruktansvärd.
Jag jobbar själv i skolans värld och verkligen fått bearbeta detta. Så att jag lever mitt i detta, kan man säga. Som lärare just dagen efter var inte jätteroligt att komma till jobbet, kan jag säga. Men jag fick ta detta med eleverna och vi fick prata med dem och så hjälpa dem att känna sig trygga. Men det står så här i Markus 13:7. Jag läser från 1917 års översättning. Står det så här. Ifall du vill slå upp så vänta lite. Markus 13:7. 1917 är det. Men när ni får höra krigslarm och rykten om krig så förlorar ni icke besinningen. Sådant måste komma. Jag läser igen. Men när ni får höra krigslarm och rykten om krig så förlorar ni icke besinningen. Sådant måste komma. Jag vågar nog påstå att det är krig i Sverige, även om man inte definierar det som krig. Men med alla sprängningar, skjutningar och all oro som skapas och så vidare, så kan jag säga att det är mer eller mindre krig. Men rätt är säkert, det är andligt krig. För att det står i Efesierbrevet 6 där att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Så helt klart är det ett andligt krig. Så oavsett så är det ett krig i Sverige. Krig mot djävulen och hans rike, mot det goda. Och även om det inte är exakt definition av det, så kan man nästan säga att det är krig med allt annat elände som händer. Men vad säger Jesus då? Vi ska inte förlora besinningen. Och detta är en uppmaning och tröst. Jesus säger att vi inte ska förlora besinningen, och i Svenska folkbibeln står det, blir då inte förskräckta. Och hade detta skett automatiskt, att vi inte förlorar besinningen, hade detta skett automatiskt att vi inte ska bli förskräckta, då hade inte Jesus behövt säga det. För vi blir rätt förskräckta, vi kan lätt förlora besinningen, det är därför Jesus säger detta. Han säger, förlora inte besinningen, bli inte förskräckt. Så som sagt, hade detta skett automatiskt hade inte Jesus behövt säga det. Och då måste vi ta till oss. Jag tror som kristen att man kan förlora besinningen, man kan bli förskräckt. Om man inte tar detta till sig. Men vi behöver inte vara oroliga, för Herren har lovat att han är med oss alla dagar. Ska vi se här. Vi behöver alltså lita på Herren och välja att inte bli förskräckta och förlora besinningen när sådant här händer. Jag upprepar, jag tror man som kristen kan förlora besinningen. Man kan bli förskräckt. Men vi behöver ta denna uppmaningen i tro. Jesus säger, bli inte förskräckt. Och Gud beskyddar, vi behöver inte oroliga. Men som en sång säger, Jerusalem har en sång som är väldigt fin, som heter Törnrosa, sjunger de så här. Men om jag dör så dör jag ändå till ett liv där jag får leva med dig. Om jag dör så dör jag ändå till ett liv där jag får leva med dig. Jag tror Gud beskyddar, vi kan se på psalm 91. Men även om det skulle hända oss någonting så dör vi ändå till ett liv där vi får leva med dig. Och så oavsett, vi behöver inte vara förskräckta alltså, med andra ord. Herren är med oss ända in i döden. Om det än skulle bli så. Och vi ska bara ta lite till här. Vi ska läsa från Johannes 14, vers 26-27. Johannes 14, vers 26-27. Det är trösterika, uppmuntrande ord. Vi läser. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Så kära vänner, ta emot den frid som Herren ger. Ta emot den helige andes hjälp. Ta emot den. Ha ett öppet hjärta. Och skulle det vara så att du inte upplever denna frid just nu, så kan du be över det och Herren vill ge dig denna frid. Liksom Herren gav denna frid till lärjungarna, så vill Herren ge denna frid till dig. Så skulle du inte uppleva den just nu, så kan du be om den och du kommer få den. Och som sagt, ta emot den helige andes hjälp. Som det står, att han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Han är vår hjälpare, han är vår tröstare. Vi måste ta emot bara det Herren själv ger och det den helige ande ger. Och det står också så här, Jesus säger så här också i denna vers som läste. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Det står i Andra Timoteus 1:7, så här står det. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Att vara modlös, det är inte ödmjukhet. Det kommer inte från Gud. Man kan tänka att man är modlös, man är svag, man är rädd och orolig. Det kommer inte från Gud. Visst, du ska vara ödmjuk, det är rätt. Vi ska se vår svaghet, det är rätt. Vi behöver Guds hjälp, det är rätt. Men Gud vill inte att du ska vara ett tillstånd av modlöshet, rädsla, förskräckelse, försagdhet. Utan Gud vill att du ska ha gott mod. Faktiskt. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Slutligen då vill jag läsa igen från Matteus 28, det sista här, och det behöver inte slå upp det. Jag ska bara ta det sista. Lyssna noggrant. Jesus säger, och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus är med oss alla dagar om vi tillhör honom. Men dig som sitter här, jag känner inte alla, kanske du hör på predikan efteråt. Är det så att du inte tillhör honom än, kan du bli hans barn. Och du kan bli hans läring och tillhör honom. Jesus har lovat att vara med oss alla dagar. Men som sagt, är det så att du inte är hans barn än, du är inte säker på det, så kan du få bli hans barn. Och du är mer än välkommen in i hans öppna famn. Och du kan komma till honom redan idag, böja knä och säga, Gud, jag vill tillhöra dig, kom till mig, förlåt mig för mitt gamla liv, nu vill jag lämna mig till dig. Och när Gud ser detta, han ser till hjärtat, så kommer du bli Guds barn. Det är inte att du behöver döpas först, det kan du göra sedan. Det är inte att du behöver gå någon bibelskola först för att bli förhörd av en präst först. Du kan komma till Gud precis som du är och bli hans barn. Du är mer än välkommen. Det är Guds stora önskan att du ska tillhöra honom. Så han tar emot dig som du är också. Och du får komma som du är. Om du vill tillhöra Herren, så behöver du inte först levt bra en viss tidsperiod. Du behöver inte först visa upp någonting. Du får komma som du är. Det finns protesterare till exempel som har kommit fram till Herren och allt smink har bara runnit för deras hinder, till exempel, jag har hört vittnesbörd om. Det finns förbrytare. Jag har till och med en som var påverkad av alkohol som ledde LP-stiftelsen många år i Göteborg. Han blev faktiskt frälst när han var alkoholpåverkad. Han fick syndanöd då. Så att du får komma till Gud som du är. Och han tar emot dig.